Nej men hallå där.
Hallå där.
Vi dyker direkt in i hur har veckan varit, Julia?
Hur har veckan varit? Jo, alltså det hände en grej.
Jaha.
Vi var iväg och handla lite.
Var jag med?
Ja.
Ja, okay, ja.
Välkommen Olivia.
Ja.
Du var med.
Ja, vad härligt.
Vi var och handla och sen så skulle jag köpa utemöbler.
Mm, ja.
Och vi har ju drivit ett tag med att jag har haft lite materiell favör. Ja. Alltså att det har gått väldigt bra för mig.
Ja, det har löst sig och det liksom.
Saker har löst sig, det ena och det andra. Ja. Och det liksom har varit väldigt så här, åh tack gode gud, ja. Den känslan. Mm. Och så är vi och shoppar och bara, men nu ska jag köpa det här kafésättet. Mm. Sånt där som alla har, många har. Men när jag kommer till kassan så säger hon en summa. Och jag bara, jag är så hemskt dålig på siffror. Mm. Så jag har ju lärt mig att ifrågasätt absolut ingenting.
Nej.
För att flera gånger jag har gjort det, då är det jag som står där med skammen.
Ja, just det. Bara, har du räknat fel?
Ja, jag har räknat fel. Så jag sa ingenting. Men fick ju direkt en känsla att det här var alldeles för billigt.
Ja.
Det saknades flera hundra kronor. Mm. och kommer ut, tittar på kvittot och bara, nej, jag har inte betalt för stolarna.
Nej.
Saknas typ 300 spänn på det här. Ja. Och liksom, ska jag gå in igen?
Mm.
Det är ju kassörskan som har gjort fel.
Mm.
Och här har jag ju fått
två
stolar.
Ja, är det här en del av min favör? Ja,
frågetecken. Frågetecken. Så här. Det är ju, jag har ju inte gjort något fel.
Nej.
Jag har inte undangömt någonting. Frestas, höll jag på det. Att bara låta det begå och åka hem.
Ja.
Men när jag lägger in stolarna i bilen, då känner jag, nej, det går inte.
Nej.
För att så här, jag gick tillbaka då förstås till kassan och bara så här, ja hej, jag tror att jag har betalt för lite pengar.
Mm.
Det är så här, undrar hur många gånger det händer då?
Ja,
att någon bara så här, förlåt man, kan jag snälla få betala lite mer?
Ja, exakt. Det här var för billigt.
Ja, och så fick jag ju betala för stolarna och så gick jag ut därifrån. Och jag ska komma till en grej senare avsnittet om en bön som är från femte Mosebok som handlar om så här, lyssna är det första ordet i den bönen. Och att lyssna handlar också om att göra. Men hur som helst så hela den här grejen, du bara så här, just det, jag har haft mycket som bara, det känns som att Gud har gett mig saker, materiella grejer och det har löst sig och det där. Men att det här blev en sån stund där Gud använde den stunden till att säga, men okej, men vill du kan få det här, men var det här rent? Liksom?
Just det, fick var det riktigt? På rätt sätt?
Fick jag det på rätt sätt? För de andra sakerna har ju inte varit att vi har lurat någon liksom, för att få grejer. Utan, och då kände jag liksom att nej, det är bäst att gå tillbaks. Men man är ju ingen superhelig person direkt och bara absolut, jag ska gå tillbaks. Utan man frestas ju lite först och bara, jag ska nog behålla det.
Ja.
Men jag kände att nej, jag måste göra rätt för mig.
Herrens ande manade dig.
Ja, verkligen.
Mm.
Vardagskristenhet.
Ja.
Ja. Det var det. Jag först behövde lätta mitt hjärta.
Ja. Välkommen till Biktpodden.
Tydligen, jag vet inte.
Jag avlöser dig. Från din synd. Nej, jag skojar.
Nej, men det har Herren redan gått till rätta med.
Ja, det blev ju ingen synd begådd. Så att det...
Nej, tack och lov för det.
Ja,
men vet ni vad det hade gnagt mig om jag hade åkt hem?
Ja.
Nej, jag hade fått vän. Alltså...
Som ju synden gör.
Ja.
Gnager och gnager och gnager.
Ja. Ibland får man saker på ett rätt sätt.
Ja.
Och då får man vara väldigt tacksam. Och ibland så blir det inte så. Och då får man gå till rätta med det. Vilken rörig historia det blev. Storytelling, det är inte riktigt min grej. Olivia, hur har din vecka varit?
Jaha, ja. Hur har den varit? Vi har ju badat nu.
Yes.
Tagit liksom tag i badsäsongen. Det här är ju någonting som jag brinner för.
Ja.
Jag brinner för frågan om bad. och utebad alltså. Så att nu har vi liksom det här med bara, ska vi åka och ta ett kvällstopp? Den säsongen är ingådd.
I full gång.
Ja, så att vi tog ett dopp här i Tron i Borgård. Kall är ju den sjön.
Svinkall.
Enormt kall. Men det gick bra, vi doppade oss. Och sen igår så var vi också tog ett bad.
Mm.
På kvällen.
Jag har bara en gång däremellan också.
Ja, jag vet.
Och Tron.
Ja, Men så det bär jag med mig. Att det känns härligt att den säsongen i livet. Och det är ju en verklig säsong. Jag tycker att det ordet är befogat att använda på ett sätt där då. Att badsäsongen är igång.
Mm. Oh ja.
Mm. Jag har lite liksom en annan touch på den här veckan. Jag har inte något liksom, sån typ av ögonblick att berätta om där Herren har manat mig på ett väldigt tydligt sätt. Det har han väl gjort.
Ja.
Jag har haft det härligt så. Men ja.
Ja,
nu går vi vidare.
Nu går vi in i Josua.
Ja, det gör vi.
Reda upp oss.
Med dessa ord. Går vi in i
Ja, men Josua. Lite så här, Josua, det kommer ju särskilt efter Josua.
Ja.
Men också under Josua. Under den bokens tid liksom, och hans liv som ledare. Mm. Så kommer det ju vara den här spiralen som Israels folk är i.
Precis.
Att så här, yes, vi vill följa. Oj, de blev frestade.
Mm.
Oj, då faller de i synd. De blir förtryckta. De omvänder sig.
Mm.
Och så får de leva gott med Herren ett tag. Mm. Och sen börjar det bra.
Mm. Mm.
Nu börjar den snurren lite grann.
Ja.
Men det börjar inte i förfall än.
Nej. Vart slutar vi sist? Mose dog.
Han har precis dött. Ja. Och Josua blir utnämnd till nästa efterföljande ledare.
Ja.
Ledare för folket.
Mm. Han tackar ja.
Oh ja.
Han har inte så mycket val.
Nej, jag tror inte det. Men han har nog tränats liksom hela sitt liv för
precis.
Det här. Så
att
det, han var ju också en av de här två, en av de 12, två.
Han var ju en av de 12 spejarna och det var två som tyckte att de skulle gå in och det var Kalev och Josua.
Och Josua blir ju inte helt oväntat ledare då.
Nej, precis. Och Kalev är också med som en liksom figur i Josua som ledare och så här.
Hur som helst, Josua presenteras som den nya Mose.
Mm.
Och vi ska göra en liten översikt så här.
Mm. Som vi brukar.
Som vi brukar. Häng med.
Häng med.
Josua är en ganska spännande och rolig bok. Sådär. Men den är också lite svår. Men Josua har två berättelser som jag som barn har hört väldigt många gånger.
Ja.
Dels om slaget om Jeriko.
Yes.
Och sen Jordanfloden.
Ja.
Ja, vi ska komma till de sakerna. Mm. Men från första till femte kapitlet egentligen handlar om hur Josua leder folket in i landet.
Just det.
På väg dit liksom.
Nu ska alla de här... Ja, det var ju ungefär 600 000 stridsbara män. Så att 1,5 miljoner eller vad det nu är rimligt att räkna med.
Ja, precis.
Med. Alla de ska liksom in i detta land.
Jajamän. Och Josua, det han gör liksom efter första han kallar dem att så här, följa lagen.
Just det.
Det de har fått från Mose, buden och allting. Och han gör som Mose att han skickar in spioner in i landet. Och redan där så är det vissa kananer som... omvänder sig till Gud.
Mm.
Och i alla fall. Sen så är det den här häftiga historien som påminner väldigt mycket om när havet delar sig för Mose.
Ja,
att de folket får gå över Jordanfloden torrskodda.
Mm.
Att de går med arken först. Och då delas vattnet.
Det händer igen.
Ja, det händer igen. Och på något vis kan man väl se det lite som en ett tecken för folket att Herren är med Josua som ledare, att han fortsätter att tala till honom. Här har ni liksom ett stort,
han är liksom
mirakel.
Mose har delat sig även för hans ledarskap.
Exakt. Men sen är de här
eller floden,
förlåt. Ja. Och folket liksom i de här första fem kapitlerna också, de ser tillbaka på vad Gud har gjort.
Just det.
Och sen, men sen så ser de också framåt på vad de hoppas att Gud ska göra med landet och allting. Sen händer en kul grej. Eller kul. Mm. Josua möter en mystisk krigarman.
Okej.
och det visar sig sen att han är en ängel.
Ja.
Guds sändebud. Och Josua frågar den här mannen då. Är du för oss eller för våra fiender?
Mm.
Och den här mannen svarar. Ingen av dem. Ja, liksom, han är då på Guds sida.
Mm.
Och då blir den intressanta frågan. Men om han är på Guds sida men inte på Josuas sida.
Mm.
Är inte Josua på Guds sida?
Ja, just det.
Men ja, så det är liksom Josuas val hela tiden.
Mm.
Att stå på Guds sida eller
inte. Ja, men precis.
Och där kan ju frågan väckas är eller så här att det är Guds plan som Josua och folket ska följa.
Mm.
Det är inte Josuas plan, det är inte Moses plan, nej, det är inte liksom folkets ambition,
nej,
över vad, så här, över det här landet som de har blivit lovade.
Nej.
Utan det är Guds plan, det är ju Guds agenda, ja, eller Guds liksom tanke från början att ni ska få det här landet, här är det jag ska ge er.
Mm.
Men det är ju väldigt tydligt hela tiden att ni måste gå med mig.
Mm.
Ni måste följa mina bud.
Ja.
För annars så kommer det att gå dåligt för er. På grund av det här med helheten och det utvalda folket och allting.
Ja, och där kommer ju in i ett begrepp som man ju stöter på när man läser om de här böckerna och i de här böckerna. Inte i böckerna, men om böckerna. Att ju Israel ska vara en teokrati.
Mm.
Vet inte om vi har pratat om det här tidigare.
Nej, jag tror inte det.
Men vi lever ju i en demokrati, mm, där det är vi som är liksom folket, demo, i landet som är de som fattar beslut. Vi har allmänna röster och liksom sådär, rösträtt.
Mm.
Och sen så har det ju funnits i tiden en diktatur, då är det ju en person som bestämmer allting.
Mm.
Men Israels folk ska ju vara en teokrati, alltså att det är Gud som leder folket.
Mm.
Och det här kommer vi prata lite mer om sen när vi kommer in i Samuelsböckerna.
Mm.
När vi går in i en kungatid i Israel. För här har ju inte folket någon kung, utan nej, Gud är ju kung. Gud, ja, är den som ska bestämma. Och Josua nu är den som står närmast under Gud och ska liksom leda folket enligt Guds befallningar. Så att det är där som vi ser prov på här. Mm. Att Israel ska vara en teokrati.
Mm. Och de ska utkämpa Guds kamp, inte sin egen. Och det där kommer vi dyka på i den här boken också, när de gör det som är sitt eget, eller när de gör det som är Guds. Och då får de liksom antingen vara åskådare i den här kampen, som till exempel i Jeriko, när de bara går runt och lovsjunger.
Ja.
Där kan man ju tänka sig att det är ett ganska passivt angrepp.
Vad är det här för krigsstrategi?
Folkestaden måste ju bara ursäkta.
Ja.
Ja, men det är ju Gud liksom som visar där sin trofasthet och sin makt. Liksom.
Ja.
Ni ska tillbe mig, då kommer jag ge er det här.
Mm.
Ja, men så går vi vidare in i de här kanske svårare kapitlen, 6-12, som handlar om slagen mot kananéerna.
Ja.
Mot, det är ett gäng olika folk.
Precis.
Eller massa stammar. Och
kananéerna är ju egentligen både ett samlingsbegrepp men också en av de här stammarna som finns i Kanans land.
Mm.
Men vi kommer att hädanefter i podden att tala om kananéerna som liksom samlingsnamnet för alla de här olika stammarna som fanns i Kanans land.
Ja.
Ja.
Och när vi där i början i 6-12 så är det de här två slagen mot Jeriko. Det som vi kanske kan mest visa.
Ja, precis. Ja. Även jag som inte har gått i söndagsskolan har ju ändå förstått att den här texten är lite mer allmän gods ur Josua. Mm. Alltså det är väl ändå den historien som folk kan ur Josua. Mm. Jerikos murar.
Ja.
Så.
När de blir tillsagda och vandrar runt.
Mm.
Och sen när de ska blåsa i hornen och då faller tornen.
Ja,
eller tornen. Murarna. Murarna.
Ja, det fanns säkert torn i muren.
Säkert. Och sen så kommer en historia om Aj.
Mm.
Och där går det ju inte så bra för dem.
Nej.
Där är det ju misslyckandet.
Ja.
Och de här två historierna, de skulle man kunna säga att de har lite olika poänger.
Mm, just det.
Med varför de, eller hur, vad de vill berätta också om Gud och om folket.
Mm.
Jeriko, det är den här passiva strategin.
Mm.
De, men framförallt så lyssnar de på vad Gud har sagt att de ska göra.
Ja.
Men problemet då i Aj är att de förlorar för att det finns en man som heter Akan som har stulit av skatterna från Jeriko. Bytet därifrån. Och när det här bytet det egentligen tillhör Gud.
Mm. Alltså Akan var israelit.
Ja, jajamän, precis. Han var del av folket.
Ja.
Men han tar av det och tror nog att det ska gå obemärkt förbi.
Just det.
Men Gud missar inte detaljer.
Nej, nej, nej.
Han ser varje person i det här folket.
Ja.
Och det är också en grej ju.
Mm.
Att även om Gud talar ju främst till en ledare och så finns det prästerskap och jära jära, så spelar varje israelit roll.
Ja.
Det går inte att en av de här krigsmännen bara, men jag tar ändå lite.
Nej,
till mig.
Precis.
Jag tar ändå lite.
Ja.
Ta de här kaféstolarna.
Exakt.
Det spelar roll.
Ja.
För hela folket.
Ja. Och visst var det väl så också att andra krigsstrategier som, alltså andra folks krigsstrategier, en stor del i att föra ett krig var ju att man ville ta och plundra och roffa åt sig skatterna.
Mm.
Men icke Israels folk.
Nej.
För det är inte syftet med deras krig, är inte att de ska bli materiellt rika eller roffa åt sig av härligheterna.
Nej.
Så, utan syftet är att de ska bo i det här landet för att Gud har bestämt det. Men inte ska de plundra och härska och söndra i liksom någon slags onödan inom citationstecken.
Nej, men precis. Och det vi får lära oss då egentligen av de här Jeriko och Ai är ju att om Israel ska få uppfylla löftet om att ärva landet, måste hela folket vara lydiga och följa Guds bud och tilltal.
Ja.
Och sen följer en massa historier om flera års. Det är ganska kortfattade. Det är de här två första slagen som man får höra mer om.
Ja, precis.
Sen så komprimeras de kommande striderna. Och vissa vänder sig till Gud och då får de fortsätta leva.
Ja.
Andra vägrar
och
blir utrotade.
Ja.
Eller blir det verkligen det?
Ja, men hörni, är det dags att vi pratar lite om svårigheterna med de här texterna, eller?
Ja!
Vi alla tänker samma sak. Att, ja, men man läser ju, man kanske läser det här med Jerikos murar och tänker att, ja, men vad häftigt att liksom att sången och tillbedjan var det som var strategin. Ja, men strategin för vad då egentligen? Ja, för att ta över en stad och ut föra bort i alla fall andra människor.
Mm.
Det är ju det som är liksom, det är inte som att murarna föll och så gick man därifrån och så var det bara det, utan det fanns ju liksom en följd efter det som ju är lite svårsmält.
Jo,
alltså,
det är det.
Inte så lite.
Särskilt, som vi nämnde i förra avsnittet också, att, ja, men hallå, etabuden står det att du ska inte döda.
Ja, precis.
Och ändå så kommenderar Gud det här.
Ja, och om vi, det kan vi ju börja prata lite om.
Mm.
Uppenbarligen så är det ju så att det dödas mycket i Josua och i domarboken och även sen i kungaböckerna. Men framförallt i Josua. Det är ju liksom vår främsta, det är ju som en krigsbok egentligen. Mm. För det är ju då folket ska ju gå in i landet och ta över landet och det bor människor där.
Mm.
Och det är där vi får läsa om liksom. Och det dödas, och det dödas på Guds uppmaning. Och det, vi ska prata lite om det, men vi kan ju ta i det här första i budet.
Mm.
Det är ju inte det första budet, men det blir första på dagordningen idag.
Ja.
Där Gud säger att man inte ska döda. Det troliga är ju att det Gud menar är att Gud inte är emot dödande liksom i sig. Utan att det handlar om att ta lagen i egna händer.
Mm.
Gud är inte emot att människor kan få betala med sina liv för synder. Gud är inte emot dödsstraff. För att det kommer sen i lagen att om man begår vissa saker så får man faktiskt plikta med sitt liv.
Mm.
Och Gud är uppenbarligen inte heller emot att andra människor kan behöva dö. Men Gud är emot att ta lagen i egna händer. Att en människa med eget uppbåd och uppsåt ska mörda eller dräpa någon.
Mm.
Alltså mord är ju överlagt och planerat dödande. Och dråp är ju att man dödar någon kanske mer i stundens hetta. Mm. Om man ska förklara det enkelt. Det vill inte Gud. Att en människa är bara en människa. Och en människa kan inte och får inte ta lagen i egna händer och bestämma när någon annan ska dö.
Just det.
Men i den här teokratin så kan Gud bestämma om någon annan människa ska dö. Och det gör han ju alltid. och då blir det i form av en handling om att en människa blir dödad. Men det är på Guds uppsåt.
Just det. När det alltså är på Guds, när Gud avgör då kan Gud avgöra att det är rätt.
Att människor,
men människan själv får inte avgöra den saken.
Nej,
för människan själv får inte bestämma om liv eller död.
Nej.
Men Gud får det.
Ja.
För Gud är Gud.
Precis.
Men det kan ju ändå vara lite svårsmält.
Absolut. Och det här, vi kommer inte landa idag i någonting annat än att den här boken är svårsmält.
Nej.
För så är det. Ja. Bara.
Det är alltid det. När det är att Gud bestämmer sig för att det är rätt att döda.
Ja.
Det känns alltid bara svårt.
Och det har ju med liksom det gamla och nya förbundet att göra. För idag lever vi ju i ett nytt förbund.
Ja.
Där Gud själv dog för våra synder. Så i och med korshändelsen så förändras ju allt det här.
Ja.
Det som vi läser i Josua och sen framåt också, det kommer inte hända igen.
Nej.
Gud, efter korshändelsen, har Gud aldrig uppmanat att vi ska gå ut och krig och döda.
Nej.
Då ändrade han den strategin.
Mm.
Så är det.
Rakt av.
Ja.
Ja, men någonstans är det att Gud, det gick att döda andra tills att Jesus själv dog.
Ja, precis.
Där förändras allt.
Där gjorde han upp med den strategin. Mm. Men ska vi prata lite om hur det såg ut i det här landet som de skulle gå in i?
Mycket
de ska alltså gå in i Kanans land.
Mm.
Där bodde lite olika stammar och vi benämner dem som kananer för att de bor i Kanans land. Det är lätt när vi läser de här texterna och ser dem som någon slags, att det är synd om dem.
Mm.
För att de blir dödade och fördrivna. Men det är ju faktiskt så att Abraham fick ju löftet. Det är ungefär 400 år sedan då.
Mm.
Lite mer. Lite drygt 400 år. Sen Abraham fick löftet att Israels folk skulle bo där. Och det här var ju allmänt känt i det här området. Att landet skulle tillhöra det här folket som var Israels folk. Och sen så hamnade ju folket i slaveri i Egypten, så de var ju inte där. Men vi vet ju det av texter, till exempel med den prostituerade Rahab. Man vet, och andra också personer, de vet att aha, nu kommer det här folket vars land vi bor i.
Mm.
Så att de har ju haft 400 år på sig egentligen att omvända till Herren, de här som bor där.
Mm.
För att folk, man märker också att det finns personer som är kananier som känner till Herren, begreppet Herren, liksom.
Mm. Mm.
Israels Gud. Och de har fått chans att omvända sig. Men det här är ju ett folk som är enormt avguda dyrkande.
Ja.
De har ju massa olika deras kult är väldigt liksom utbredd. De var väldigt religiösa. Och det var väl en kult som innebar mycket olika typer av offer.
Mm.
Bland annat barnoffer.
Mm.
Det fanns en gud som hette Moloch.
Mm.
Som man liksom skulle behaga genom att offra barn till. Barn upp till typ 4-5 års ålder offrade man till honom. Det var också utbredd incest. Kult.
Mm.
Och också prostitution.
Mm.
Så det var mycket liksom gällande sex och mycket gällande orena eller liksom, ja, den typen av offer med barn och så här.
Som Herren, Gud, inte kan så här, det här kan inte mitt folk leva med.
Nej, precis.
De finns inte på något sätt på kartan att de kan leva tillsammans eller bredvid varandra för att det var så korrumperat.
Exakt.
Hela liksom, de här folken var så moraliskt förstörda.
Ja, precis.
Alltså, och man kan se liksom spår av vilka sexuella synder som Gud klassade som då, särskilt med incest och så, i tredje Mosebok kapitel 18.
Mm.
Där är det jättetydliga och väldigt, man kan känna såhär, men måste det här sägas?
Ja, precis.
Men
bara,
det måste sägas för att det var så kananéerna hade det.
Det är skrivet i polemik mot den här typen av religion.
Polemik betyder liksom i motstånd till, eller i liksom, som en reaktion mot.
Ja.
att ni ser att de gör det här, men ni måste vara något helt annat. Ja. Så därför så.
Ni ska vara heliga och rena. Och alltså, det är inte bara barnoffer, utan har man barnoffer, då offrar man ju vuxna också. Så att det är ju människooffer och sex av olika slag som var de stora problemen med det här folket. Då. Och sen så kan man ju prata om, det finns två olika krigsbegrepp kan man säga på hebreiska.
Mm.
Det ena är milchama. Tyvärr har vi ju bara läst grekiska och inte hebreiska. Men milchama är någon slags vanligt krig inom citationstecken. Det nämns över 300 gånger i Gamla Testamentet. Och i alla, förutom två av Gamla Testamentets böcker, så förekommer det här ordet milchama.
Mm.
Så att, och det betyder krig. Och ofta så handlar ju det om då, i relation till Israel, någon slags mer försvarskrig. Att de försvarar sig mot olika styrkor som finns för att bevara det landet som de har. Och det är kanske ett begrepp som vi ändå kan ha lättare att acceptera.
Mm.
För att vi har ju också ett försvar i vårt land och tycker väl kanske att det på något sätt behövs i världsläget att man har ett försvar.
Mm.
Sen så kan man ju prata om hur aktivt och sådär. Det är en helt annan diskussion. Men milchama. Men sen så har vi ju också ett begrepp som heter cherem. Och det är ju alltså ett utrotningskrig. Och det är ju det som används i Josua.
Mm.
I femte Mosebok, när de får krigslagarna och så här, så pratas ju om cherem. Men framför allt sen i Josua då, så uppmanar ju, det är inte bara heller så att det finns, bedrivs cherem. Utan vi har redan varit inne på det idag, att det är ju Gud som uppmanar folket att liksom begå cherem.
Mm.
Ni ska utrota de här som bor här. Och det är ju alltså både barn och kvinnor och män.
Mm.
Och Gud gång på gång uppmanar folket att begå cherem till de här olika platserna som de kommer till för att inta hela landet.
Mm.
Ja.
Mm-hmm. Så,
och där slutar folkmord. Vi idag. Så folkmord.
Men samtidigt, här sträcker jag upp ett litet finger, så säger Gud att de ska utrota, de ska begå det här cherem. Men sen så ger han dem regler för hur de ska leva bredvid folket.
Ja.
Okej, utrota dem, men ni får inte gifta er, ni får inte bedriva handel, ni får inte göra det här.
Precis.
Ursäkta mig, Herren. Hur kan man gifta sig med någon som är utrotad? Exakt. Går inte. Hur kan man bedriva handel med folk som är utrotade?
Precis.
Går inte. Så uppenbarligen så finns ju folken kvar.
Ja.
Men många dör. Det ska vi inte shy away from.
Nej.
Vilket otroligt konstigt engelska. Vi ska inte gömma oss från det.
Nej, precis.
Människor dör. Det går inte att förhandla bort. Det dödas mängder av människor.
Ja.
Det gör det. Men om de blir helt utrotade, det är kanske en fråga.
Precis, det står ju ofta det. Att alla dog.
Ja.
Alla liksom så här. Och här kommer vi in och pratar om. Vi har inte pratat så jättemycket om liksom litteraturforskningen. Nej. Vi har pratat om liksom den historisk-kritiska forskningen av Bibelns texter. Men en undergrupp i det är ju det här med formkritik.
Mm. Berätta om formkritik.
Jag tror vi var inne på det i något avsnitt. Mm. Men i formkritiken så studerar man ju texterna för att hitta det här med olika genrer.
Mm.
Och inom det olika sätt att uttrycka sig.
Mm. Och vilket språk man använder och vad.
Ja, precis. Vad
liksom, när man säger så, vad är det man menar?
Ja.
Liksom.
Mm. Och där kan man väl sammanfattat säga att Gamla Testamentet är ett rikt kompendium av material där det finns massa olika genrer och massa olika stilar och uttryckssätt.
Mm.
Någonting som är allmänt känt var att man under den här tiden, inte bara i gammaltestamentliga texter men även andra antika texter, uttryckte sig i hyperboler.
Mm.
Och vad betyder då det?
Överdrifter.
Överdrifter, precis. Det var det sättet som man, och det, så skriver man ju ibland idag också, men det är ju med, det är lite besläktat åt det här med liksom inte en ren faktabeskrivning utan lite mer åt prosa, lite dragning åt dikthåll liksom sådär. Och man använder sig av hyperboler för att beskriva olika skeenden. Och det är ju inte att förväxla med att man på något sätt ville ljuga till det lite för att snygga till någonting. Utan det var bara ett stilgrepp helt enkelt.
Verkligen. Det handlar inte, bara för att man använder hyperboler och överdrifter så betyder det inte att man har lämnat sanningen.
Nej, precis.
Eller att man har hittat på en ny historia.
Nej.
Utan det handlar om att man tar någonting som är.
Ja.
Och sen för att verkligen visa någonting så här var det verkligen. Eller så här. Ja. Man överdriver för att make the point.
Ja.
Alltså för att verkligen få visa vilken poäng man har med en text eller visa hur det är, så överdriver man. Och då överdriver man till exempel att alla dog.
Varenda en hade slutat andas någonting.
Ja.
Och sen så läser vi några meningar senare att ja, men de som fanns kvar i landet.
Ja.
Liksom så. Och det är ju inte att texten är motsägelsefull. Men det, då, om man inte kan liksom sälja sig till den skaran som ser att man skriver med olika stilar, då får man ju jätteproblem med texterna.
Mm.
För då säger ju texten emot sig själv.
Mm.
Men när vi kan se att det är skrivet på olika sätt, då hittar vi ju en väg framåt. Liksom.
Mm.
Och det här känner vi också igen från Bergspredikan till exempel.
Ja.
När Jesus ju skärper lagen och säger att ja, men, hugg av handen ifall den förleder dig eller ögat. Och Jesus menar ju inte att vi ska göra det, men det är också ett sätt att uttrycka sig för att göra en poäng.
Vi överdriver ju också idag. Det är
inte som att vi
har lämnat hyperbolerna i dåtiden, i historien. Där finns det bara.
Precis.
All historieskrivning är ju skriven också ur någon synvinkel. Ja. Det ska man ha klart för sig.
Och det man kan säga är väl att när de skriver så är det väl någon slags att de vill förmedla att ja, men vi lyckades på den här platsen.
Mm.
Alltså vi lyckades ta in den här, det här området.
Mm.
Sen så behöver vi också prata om att absolut så dödas det människor.
Mm.
Men i det här är det också blandat mer mot ett begrepp att man fördriver människor från en plats. Det måste inte vara så att alla de här människorna blev utplånade och dog. Men de fördrevs från platsen och kanske var tvungna att fly till andra länder runt omkring och bosätta sig där istället.
Mm.
Men det är ju också, alltså, ja, världsläget idag, det är hur många människor på flykt som helst. De har inte dött, men hur är deras livssituation? Liksom?
Ja.
Så att det behöver inte vara mer lättsmält kanske.
Nej, det måste man någonstans här acceptera att det händer. Det finns ju också folk som vänder sig till Herren.
Ja, och det kan man väl säga är ju i de här krigsstrategierna och lagarna som är i femte Mosebok. Då är ju strategin att först ska ni fråga om det är någon som vill omvända sig till Herren.
Mm.
Så att det finns ju ett mått av nåd i det här också.
Mm.
Att de här människorna faktiskt fick chans att omvända sig i ett första läge.
Mm.
Sen så ibland så beskrivs ju de här krigen som liksom att Gud uppmuntrar till någon slags heligt krig.
Mm.
Men jag skulle väl säga att det är ett fel begrepp för vad det är som händer.
Mm.
För att det är väldigt tydligt i texterna att Gud ser inte de här krigen som heliga. För att det är också tydligt att han på många ställen menar att efter israeliten har varit ute och krigat, då är de orena.
Mm.
Då måste de rena sig efteråt.
Mm.
Och heligt är ju precis tvärtom från det orena. Mm. Det är ju liksom det avskilda, det rena, det är det heliga. Och om kriget i sig skulle vara heligt, att döda någon då i det namnet eller med det förtecknet, om det skulle vara heligt, då skulle de inte vara tvungna att rena sig efter kriget.
Just det.
Men så att benämna det som heligt krig är fel skulle jag vilja säga, för att kriget i sig är inte heligt, för det är någon slags liksom, vad ska man säga, ett bristfälligt medel för ett slags fullkomligt syfte.
Mm.
Om syftet är att folket ska kunna bo på den här platsen som Gud har sagt, så är det ändå ett bristfälligt medel i Guds ögon att få tvungen att kriga. För att de måste rena sig efteråt.
Just.
Men man skulle kanske ändå behöva benämna det som någon slags gudskrig. Eftersom det sker på hans befallning. Sen så finns det ju människor som tolkar de här texterna som att de här ledarna har hört fel.
Mm.
Alltså att ja, men Gud kan inte uppmuntra till skärm.
Just det.
Så att Josua och de andra historieskrivarna och de som gjorde det har ju lyssnat helt fel på Gud.
Och när man har skrivit har man då liksom bara förklarat situationen
ja.
Genom att säga att det var Gud ja. Då.
Men en sån tolkning tycker jag är orimlig.
Ja,
för svår. Att man får ju problem med exakt, då kan vi stryka hela Gamla Testamentet egentligen.
Ja, i princip.
För att då har, om Josua har hört fel, då måste Mose ha hört fel. För att de här likställs ju liksom. Ja. Och då har ju, vad kan vi då lita på?
Mm.
Liksom, någonstans så handlar det om att överlåta sig till att vi tror ju att de här människorna faktiskt mm. var nära Gud och hörde vad Gud sa mm. och att det är där vittnesbördet vi får läsa om i texterna, för annars då är ju allting urholkat.
För annars kan vi ju bara hålla med om det som harmoniserar med Precis. Det vi tänker idag.
Precis.
Och hur kan vi lita på att någon tänkte rätt ibland ja. Men fel ganska mycket?
Precis.
Det är ju väldigt, alltså du skulle själv aldrig följa en sån ledare som Nej. Jo, men alltså, den tänker rätt ibland.
Mm, någon gång, liten
någon gång.
Någon
gång nu då och då, ja. Då känns det bra.
Ja.
Alltså, den skulle du aldrig följa.
Nej.
Det så funkar ju sätt, inte.
Nej, det funkar inte. Och, så vi måste kunna närma oss det här att Gud faktiskt för ett krig i sitt namn.
Mm.
Det är inte ett helt krig, men det är ett Guds krig mm. för folket att inta det här landet.
Mm.
Och Bibeln har ju, man kan sammanfatta det i att Bibeln har liksom fyra argument för de här krigen, varför de behövs.
Mm.
Och det första är, för de här Jeremkrigen alltså.
Mm, ja.
Det första är att Israels folk ska bereda plats för sin egen statsbildning. Mm. Att det är det första argumentet för att göra, genomföra de här krigen. Det andra är att bestraffa det onda. Det tredje, att besegra avgudarna. Och det fjärde, för att ge Israels folk en möjlighet till någon slags moralisk nystart.
Mm.
De kan vi fundera lite på. Men jag tycker att det som förändrar allting när man funderar på det här
mm.
är att fråga sig, vad är det Gud krigar så ilsket mot?
Just det.
Mm. Är det mot de här människorna? Är det mot deras liksom, etnicitet? Att de finns där?
Mm.
Nej, är svaret på den frågan. Det Gud krigar mot och det Gud fortsatt kriga mot idag och alltid kommer göra är ondskan. Det är de krigen som vi läser om i Josua.
Mm.
Och sen så innebär det då att människor faktiskt blev fördrivna mm. från sina hem.
Mm.
Men det Gud krigar mot är inte liksom människorna per se.
Mm.
Utan det Gud krigar mot är ondskan. Krigen i Josua är liksom ett, vi sa ju att det var ett gudskrig.
Mm.
Och det är inte ett gudskrig mot liksom människorna i första hand, utan det är ett gudskrig mot avgudarnas värld.
Just det.
Det är Guds sätt att göra upp med de här barnoffren. Det är Guds sätt att göra upp med människooffren. Det är Guds sätt att göra upp med prostitutionen. Mm. Det är Guds sätt att göra upp med det här mörka, mörka, mörka som fanns på de här platserna. Alltså, om vi läser det i ljuset av att mm. det var ondska som bedrevs här.
Mm.
Och det är det Gud vill göra upp med.
Mm.
Och det skyr inte Gud några medel för. Mm. Han gör upp med ondskan. Och den guden han har alltid varit likadan.
Ja.
Men
ja.
Han bekämpar fortfarande ondskan mm. än idag. Det är liksom Guds uppsåt med allt. Att bekämpa ondskan.
Mm.
Och jag tänker att det är så än idag.
Mm.
Vi kan ju tänka på ondska i världen idag. Och då tänker vi på en mängd olika saker. På utsatthet, fattigdom och inte minst sagt, som jag har tänkt på mycket de senaste veckorna i och med att den här mediaprofilen blev dömd för det med prostitution
mm.
och trafficking. Jag har börjat följa liksom konton på Instagram där man får höra flickornas och kvinnornas berättelser om hur det mm. är att leva i trafficking till exempel och bli såld liksom, och vara en handelsvara med sin egen kropp. Alltså att Gud inte skulle bedriva ett krig mot den ondska som är det som driver det. Vem skulle Gud vara då?
Ja,
vem precis. Skulle Gud vara om han inte ville med allt han har och med allt han kan göra bedriva ett krig mot ondskan?
Det som följer är ju då mellan kapitel 13 till 22, då delar Josef upp landet mellan de här 12 stammarna som Israels folk består av. Och det här är ju liksom ett tecken för folket. Det är lite trist för oss att läsa, för det är liksom ha det här området, man vet ingenting.
Nej, precis. Jaha, ja.
Bara svintråkigt. Ja. Men det är jätteviktigt för dem.
Ja.
För att det här blir som ännu ett tecken på att nu får vi det Gud, det Herren lovade Abraham. Mm. Det här landet blir vårt. För varje område vi beskriver så ser vi löftet komma till verklighet. Mm. Och sen från de sista två kapitlen, 23-24, då håller Josua två avslutande tal. Och de är ganska lika Mosetal i slutet av femte Mosebok.
Mm.
Och återigen, Josua han påminner folket om Guds generositet och hur han har fört dem ut i Egypten, in i landet och allting. Och han uppmanar dem att nu måste ni följa Guds bud och leva i enlighet med honom.
Mm.
Annars kommer det gå för er som det gick med de här kananiterna som vi har, som vi har besegrat.
Mm.
Ni kommer inte vara undantagna den här regeln.
Nej.
Ni måste följa.
Mm.
Och boken liksom slutar med någon form av så här, och hur kommer Israels folk göra? För Josua dör.
Ja.
Och det här är liksom det sista han säger i de här talen. Mm. Det är det man vill få med sig från Josua undervisning till folket. Ja.
Här tycker jag att det blir en så viktig följd av att alltså Gud tar ju inte lättsinnigt på att han har varit med och fördrivit de här människorna från de här platserna för att Israels folk ska kunna bo där.
Mm.
Och syftet med det är ju att Israels folk ska kunna leva heligt inför Gud tillsammans med Gud. Varför? Jo, för att visa till slut hela världen vem Gud är. Så att varje människa runt om hela jorden ska få veta vem Gud själv är.
Mm.
Det är syftet med att Israel är Israels folk och att de bor på den här platsen.
Mm.
Och när då Israels folk, när Gud har varit med och fördrivit de här människorna som man inte tar lätt på, inte fortsätter sen när de väl har fått landet att leva då i enlighet med de här föreskrifterna, så att de slutar ju leva i Guds syften.
Mm.
Det är det som driver Gud hela tiden.
Mm.
Ni måste leva heligt så att jag kan genom det få visa världen vem jag är.
Mm.
Och det är därför Gud är så upprörd på Israel när de inte gör det. För att, hallå, jag har gjort allt det här för er. Sluta, håll på.
Ja, nu kan inte ni bli högmodiga och tro att ni har allt.
Nej.
Utan nu, ni måste fortsätta att leva i lydnad.
Ja.
Och apropå lydnad, jag vill bara ta upp den här bönen som jag nämnde i inledningen.
Ja.
Och den är ju inte från Josua, men den är från femte Mosebok, kapitel 6, vers 4-5. Mm. Där står det så här: lyssna Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft.
Ja.
Mm. Vi känner igen det också från Nya testamentet. Precis. Men den här bönen kallas Schema-bönen.
Ja.
Som Israels folk kommer att leva med. Och den är från femte Mosebok, men sen följer den med folket.
Mm.
Och just det här första ordet, lyssna, tänkte jag bara säga något om. För lyssna, det är det här ordet schema på gammal hebreiska, gammal testamentlig hebreiska.
Mm.
Och det betyder både det här att lyssna, som liksom, du har öron så du hör saker, men det är något annat än att du bara hör.
Mm.
Att lyssna i det här språket handlar om att också göra.
Okay.
Om ditt hörande inte är ett tätt sammankopplande med ditt görande, ditt liksom liv, att det syns att det du har fått höra ges uttryck för i ditt liv, då har du inte hört. Det är ungefär som att man säger, väldigt banalt exempel, en förälder säger till sitt barn, kan du gå och dammsuga?
Mm.
Jajamän, säger barnet, gör det inte.
Nej.
Ja, men du har lyssnat men du har ju inte hört. Nej. Eller du har hört men du har inte lyssnat. Mm. Hur man nu vill vända de orden. Ja. Banalt exempel, men det är det här ordet liksom verkligen betyder.
Just det.
Lyssna, Herren är vår Gud, Herren är en.
Mm.
Att när folket uppmanas att lyssna till Herren, mm. till Gud, då uppmanas de att också leva i enlighet med det Gud har sagt. Ja. Och så fort de inte lever i enlighet, då har de inte lyssnat.
Nej.
Och det är en väldigt vacker bön. Jag tror vi ska återkomma till några andra ord i den här bönen i podden, eller jag har tänkt det.
Ja, gärna.
Jag bedriver min egen agenda här.
Det är bra.
Men så här, att lyssna på Gud, mm. det är att också leva i enlighet med, och för Israel, för med Guds bud.
Ja.
Att leva i enlighet med de grejer, de regler, de bud de har mm. fått om hur livet ska vara.
Mm.
Hur ska livet vara i Guds värld? Hur mm. ska livet vara som Guds folk?
Mm.
Om ni har lyssnat, då kommer ni också leva det.
Mm.
Och någonstans där, det var den här bönen jag drabbades av där på parkeringen, ja, med stolarna.
Ja.
Har du lyssnat, mm. då måste du också göra det, ja. Du har hört.
Ja.
Det du har blivit, fått ett tilltal om. Du kan inte skylla, alltså, i den stunden kunde jag ju på noll vis skylla på att jag inte visste.
Nej, precis.
Så det är klart att jag vet vad Herren ville i den, ja, stunden. Ja. Att det ska vara rätt och riktigt.
Ja.
Vi ska följa regler, vi ska mm. följa liksom. Sen finns det alltid gränser för sånt liksom, och, mm. om reglerna förtrycker människor och så vidare. Men mm. att lyssna på Gud är att också göra det Gud talar.
Ja.
Så vad talar Gud?
Mm.
Det är den ständiga frågan, ja, vi måste, precis. Leva med. Vad säger Gud till, ja. Dig idag?
Ja.
Vad talar Gud om att du mm. ska vara idag?
Mm.
Nu börjar det bli varmare ute och vi firar ju fortfarande inte gudstjänster som vanligt och så vidare. Men man kan vara utomhus mer.
Ja.
Vi har ju också kanske fått höra här lite från myndigheterna att ja, men man kan vara utomhus med folk, men fortfarande ganska försiktigt.
Mm.
Men nu öppnas andra dörrar som inte öppnades när det var kallt ute.
Precis.
Så här, vad talar Gud om, ja. Att du ska vara, att du, ja. Ska göra? Mm. Vi ska inte vara så rädda för görandet.
Nej.
Det är inte att görandet på något vis frälser oss. Men om vi vill leva nära den Gud som också talar till oss, då är vi kallade att lyssna på de orden. Och lyssna är att leva.
Mm.
Herren är Gud, mm. så Herren vet vad som är bäst. Och när Herren talar till oss, då är det fyllt av frid, av hopp, av tro, av kärlek och kraft.
Mm.
Så vad talar Gud till dig nu?
Mm.
När fler dörrar öppnas för vad som är möjligt. Hur, precis. Vi kan träffas, hur vi kan tjäna varandra. Hur vi kan sprida Guds ord idag.
Jag kom bara på en sak som jag gjorde förra veckan som ju nästan var den härligaste saken när du pratade om det här. Förra veckan så hade jag ju det här lilla kafésättet som en bild för vad som var möjligt för den kvinnan att göra i den här tiden.
Mm.
Vi var några som sågs i vår lilla menighet här i Borgård i söndags och hade, ja. Ett litet borgårdsmöte,
ja.
På Axelssons altan.
Ja.
Så bjöd vi in dem som är med i församlingen då. Vi måste ju avgränsa på något sätt. Ja. Jag tror inte det var så många. Som bor här i Borgård.
Mm.
Och så sågs vi på deras altan. Och där kunde vi ses alla åldrar. Från liksom 75 ner till våran grabb som är 1,5.
Mm.
Alla var med på samma altan. Och vi satt i en ring där och vi sjöng och vi bad tillsammans. Mm. Och delade ordet och smågrabbarna satt i mitten och lekte med bilar liksom, och så fikade vi efteråt tillsammans och så här. Mm. Och i all enkelhet, men det var så upplyftande.
Ja.
Och den här tiden som vi är inne i är så renande på det sättet att en sån, om vi hade gjort en sån grej, nu hade vi nog inte gjort det om allting hade rullat på för det första liksom. Om vi hade gjort det ändå, då hade man ju kanske nästan så här, så ska man hinna med det där också.
Mm.
I sämsta fall. Men kanske troligen. Och sen hade inte alla kommit och sådär heller. För man hade haft så mycket.
Mm.
Men nu var det som att så här. Nej men oj vad underbart här. Ja. Det var så givande. Det var inte alls en lång stund. Alltså kanske tog en timme sammanlagt typ. En och en halv. Men det var så upplyftande. Mm. Och det var så enkelt att bara ses. Och vi kunde göra det. Det var lite regnigt men vi hade tak liksom över altanen och så här. Och det finns massa olika sätt som vi kan leva som lärjungar idag, som vi kan styrka varandra. Vi kan leva församling fullt ut här och nu.
Mm.
Trots att vi inte kan mötas på de sätt som vi brukar. För vi kan mötas på andra sätt.
Ja.
Vi kan leva tillsammans i lärjungaskap fullt ut här och nu. Mm. Även fast det inte ser ut som det brukar. Det är fullt möjligt. En liten fråga som jag har kvar.
Mm.
Vi har ju försökt att prata om de här svåra texterna idag. Josua. Det är ju, jag tycker att det är absolut de, bland de svåraste texterna i Bibeln att liksom äta till en god andlig mat. Och vi har ju samtalat om dem idag och hittat kanske sätt att tänka kring dem som ändå funkar. Den här kampen mot ondskan och så. Men det finns ju kanske frågor som klingar kvar ändå, i alla fall i mig.
Mm.
Kunde inte Gud valt ändå ett helt annat sätt då? Alltså varför var de tvungna att bo just i Israel?
Mm.
Kunde han inte valt bara en plats som var öde? Där man inte behövde fördriva människor överhuvudtaget?
Mm.
Jag vill bara ge ett exempel på att även om vi här, vi försöker lösa saker och hitta sätt att tänka och närma oss och så här, så kommer det finnas frågor som dröjer sig kvar.
Oh ja.
Och så är det med Bibeln. Så är det med livet med Gud. Och där får vi liksom öva oss i att överlåta oss till att ja, men Gud ville göra så här. Det var Guds sätt. Och vi kan inte sätta ord på allt och förklaringar på exakt allting. Nej. Allt är inte logiskt, utan det vilar också en mystik över Gud och över skriften som vi inte liksom kommer kunna förstå fullt ut förrän vi får möta honom liksom igen, face to face, så att säga. Och så kommer det vara, så kommer det fortsatt vara, att vi kommer inte bli liksom helt 100% nöjda.
Nej.
Och jag tror det ska vara så. För att det ger oss en vetgirighet, att vi vill komma närmare, tränga djupare in i ordet och närmare Herren.
Mm.
Men det här var Guds sätt.
Mm.
Den här boken finns med i Guds ord och så är det.
Mm. Och vi lämnas med frågor, men vi fortsätter leva med Gud i de frågorna. Mm. För det är ju möjligt.
Precis.
Att leva med obesvarade frågor med Gud.
Ja, fullt möjligt.
Och det även finns svåra frågor som man känner att man så här, mer eller mindre måste ha svar på.
Ja.
Men det går.
Det finns ingen bättre att leva med obesvarade frågor med än Gud.
Och där.
Med de orden. Ringer vi ut det gamla. Nej.
Ja. Nej, men vi får säga tack för idag.
Tack för idag.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs i domarbokens värld.
Ja.
Ja.
Hej då!
Hej då!